With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hej och välkomna till Elbilsveckan. Det här avsnittet är i betalt samarbete med Teslify, tillbehör till Tesla och Volkswagen ID4. Använd koden Elbilsveckan på teslify.se för 5% rabatt på din första order av Tesla eller Volkswagen tillbehör. Så då var vi igång med vårt tredje avsnitt av Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och med mig har jag som vanligt Kristoffer Gullin. Hur har din vecka varit, Kristoffer?
Hallå, hallå Peter. Jo tack, det har varit mycket att göra får man säga. Jag har, tror jag, kört 4 eller 5 olika bilar den här veckan. Själv då?
Jo, jag har inte kört några bilar alls. Däremot så har jag suttit i bilar och tittat i bilar. Framförallt har jag varit nere i München och tittat på Audis senaste konceptbil. Jag har också försökt och gjort rätt ut ett och annat när det kommer till privatleasing. Vi har lite bomber, eller en bomb. Vi har flera chocker och en bomb kan man säga att leverera. Men det kommer inte ske denna veckan. Dels har vi inte riktigt fått alla svar vi behöver. Och dels så är det så att det har hänt lite saker på elbilsfronten. Tråkiga saker som vi måste prata om här och nu. Så att privatleasingchocken, den kommer om 2 avsnitt istället. Innan vi drar igång med de här mycket tråkiga nyheterna så har vi dock lite lyssnarfrågor. Kanske snarare synpunkter. Först och främst så efterfrågade vi ju ett annat ord för State of Charge, SOC. Och vi fick här ett litet svar ifrån Ola C. som skriver: kul med nya podden, Peter. Ja, du får också vara med, Kristoffer, det är okej.
Okay. Vad snällt.
Ja. Tänker bli fast lyssnare, ja, vad härligt. Ni sökte svenskt ord för SOC. Jag brukar använda laddnivå.
Det känns väl rätt fettigt.
Ja.
Får man ändå säga.
Det behöver inte vara svårare än så. Nej. Därefter är det några som återkommit angående vad jag sa om vehicle to home framförallt. Det vill säga att jag inte trodde att vi kommer att köra våra hus isolerade från övriga nätet med bilbatteriet då. Till exempel vid strömavbrott så menade jag att det finns inte riktigt den tekniken idag för att sköta det. Och det kanske inte heller finns ett behov. Men Henrik Eld säger följande: jag uppskattar er nya podd som är balanserad och faktabaserad. Tack så mycket. Härligt att höra. Sen kommer det då. Nu handlar ju det mest om kostnader för att nå önskat resultat eller funktion. Men annars tror jag på Vehicle to Home till skillnad från Peter. Visst, om en laddbox med växelriktare kostar 50 000 kronor så blir det ju dyrt. Men frågan är om vi i närtid kommer få ner den prisbilden på en sådan lösning. Den dagen det står en elbil på vår gårdsplan så skulle jag definitivt byta ut mitt dieseldrivna elvakt mot en Vehicle to Home-lösning. Redan nu är det så att jag själv måste vrida strömmen ut till nätet när det strömmar bort för att reparatören inte ska få, inom citationstecken, en kyss ut i skogen när jag kopplar in mitt elverk. Och att frånskilja huset från nätet går ju till på samma sätt oavsett om man kopplar in ett elverk eller ett batteri som sitter i bilen. Visst klarar man det korta strömavbrotten utan att göra något, men ute på landsbygden blir vi fortfarande dessvärre utan ström länge, även om det är mer sällan än tidigare. Men då vill man köra kyl och frys samt djupvattenborran. Pumpen måste det väl vara, va? Så man får vatten, inte minst för toaletterna. Naturligtvis, jag håller med. Dessa delar drar inte särskilt mycket ström. Vattnet drar kanske 1000 watt i korta stunder den bygger tryck. Så att någorlunda laddat batteri i bilen skulle funka flera dagar som energikälla till strömavbrott. Vi fick också in då ett tips från en person som visar att Vattenfall säljer en färdig lösning för solpaneler som faktiskt då klarar att hantera ödrift. Och då är det ju solpanel ihop med batteri då. Men det är en viss skillnad på lösningar som finns i teorin och lösningar som finns i praktiken. Det är det jag brukar försöka argumentera för. Det första som når oss när vi går in på Vattenfalls sida om den här backup för strömavbrott så står det helt enkelt. Just nu kan vi inte erbjuda solcellsbatterier på grund av stor efterfrågan i kombination med komponentbrist. Så absolut, det finns stunder och det finns lösningar för vehicle to home när vi faktiskt får då våra vehicle to grid, vehicle to home lösningar. Men vad jag menar är att det där kommer inte vara det stora fokuset. Utan i de flesta fall så kommer vi ha en lösning där det helt enkelt funkar så att bilen blir en del av nätet. Och går nätet ner så kommer vi inte kunna liksom frånskilja det. För att i de flesta fall så händer det inte tillräckligt ofta för att det ska vara meningsfullt. I de flesta fall så händer det bara till exempel om lokala nätet behöver repareras. Och det kanske är en gång per 5 år och sådär. Och då kanske det rör sig om några timmar per dag när man ändå inte är hemma. Eller vad det nu kan vara. Men naturligtvis är det så att bo på landsbygden där det kan ibland vara lite längre strömavbrott. Även om jag själv är uppvuxen på landsbygden och i samma ögonblick som man grävde ner de kablarna så försvann det problemet. Så för er så är det absolut ett alternativ. Och det är klart att det är bättre att köra på bilbatteriet än på ett dieselverk då.
Men bor man i villaförorten så är det kanske inte ett alternativ med vehicle to home?
Nej, inte om man inte tycker att det är jättespännande eller har en syn på samhället som tror att vi kommer få roterande strömavbrott lite stup i kvarten här framöver. Det får vi verkligen inte hoppas. Tekniken håller på att byggas upp så att säga och den finns i teorin. Och jag ska också säga så att Quasar 2 då som är på G för som är liksom första steget för laddboxar som kan hantera då att dra ström från bilen och sen in i huset och sen vidare ut på nätet. Eller om man då kopplar ifrån huset från nätet. Den har stöd för så kallad ödrift. Då sitter den och känner av hur mycket som behövs och skickar inte in mer då i huset. För att även där gäller det att måste ju förbruka lika mycket som liksom den får in i huset. Men som sagt, att koppla från sig från nätet är livsviktigt och dessutom massa lagkrav på det då. Annars så är det kanske du som steker en elektriker. Och det vill vi ju inte vara med om. Ni som kanske kom in och lyssnade på Elbilsveckan första gången då i detta avsnittet. Ni får lyssna på förra avsnittet som då heter V2H och V2G. Vehicle to home, vehicle to grid. Nu Kristoffer, så ska vi prata om tråkiga saker.
Mm, det ska vi.
Det ska vi. Under helgen så har flera snabbladdare i Stockholmsområdet blivit av med sina kablar. Och Stockholmsområdet i detta fallet inkluderar Uppsala. Någon eller några har helt enkelt kapat kablarna med ett rent snitt och sedan tagit med sig kablarna. Det rör sig om primärt 3 laddnätverk. Det är InCharge, det är Lidl och sedan avslutar man turnén i Uppsala och tog med sig kablar från alla 10 laddare på Tesla Supercharger där uppe. Vi kan följa laddarna som är utsatta. Det började i söder i Nacka och sen gick det upp det via Norra Djurgården tror jag det heter, någonting sånt där. Och sen så upp norrut på E4 upp till Uppsala. Jag stannade till i Sollentuna och drog Lidl där, Märsta. Och sen så avslutade man för den dagen då i Uppsala, Tesla Superchargers. På elbils- och laddrelaterade grupper och sidor på Facebook så går känslorna mycket höga. Och det finns också många teorier vad som har hänt. Allt ifrån miljörörelsen eller antimiljörörelsen. Det beror på lite vilket politiskt skrå man hänför sig till så att säga. Många ser hot ifrån yttre makt i form av att man vill destabilisera svenska samhället. Men jag tror att vi kan vara lugna i det hänseendet. När det kommer till politiska budskap så saknas ju just budskapet. Varför ligger inte kablarna kvar på marken? Varför finns det inga lappar? När det kommer till destabilisering av samhället så har vi visserligen inte kunnat nå vare sig MSB eller ens polisen i Stockholm. När jag ringde dit i fredags kväll så lät de meddela mellan raderna att de hade lite viktigare saker att ta hand om i Stockholm på en fredag kväll. Och om nu tjuvarna nu var i Uppsala, ja, ring Region Mitt istället. Och där hade det skett ett mord i Västerås, eller en skjutning i alla fall. Så att, där var de också lite upptagna. Men framförallt så kan vi se ett mönster här, tror jag. Det går nämligen bara på ensamma laddare med kablar som är ganska tunna. Så det är ganska låg effekt. Och kablarna är då inte vätskekylda. Det är alltså det minst intressanta laddarna ur ett samhällsperspektiv att ta sönder. Men det är det absolut mest intressanta laddarna ur ett koppartjuvperspektiv. Då skulle man ju kunna säga att undantaget är Tesla Superchargers i Uppsala då. Men trots sin höga effekt så är det inte vätskekylda. Dessutom finns det ju någonting som är ganska speciellt med de här Superchargers i Uppsala. Eller hur är det nu, Kristoffer? Du som åkte dit och gjorde en YouTube på det.
Ja, jag bor ju i Uppsala så att jag hade ju inte allt för långt dit. Och om man jämför med många andra Superchargers-stationer i Sverige så är ju de ofta vid marknadsplatser eller köpcentrum och så. Medan här i Uppsala så är de bakom en liten restaurang där mellan något paddelhus och det. Då är det väldigt undangömt, det är väldigt mörkt där, det är väldigt lätt att få vara i fred om man håller på att jobba där, kan man väl säga. Och jag skulle väl gissa på att det är det som har gjort att den här stationen var lite väl utsatt.
Här är också lite spännande. Vad är det som gör att just Teslas laddare inte är så där tjocka och vätskefyllda som många andras?
Det är väl just en del med att de är så pass korta ändå. Så att det finns ju fördelar med att de är korta jämfört med många andra.
Om man inte kopplar tjur förstås.
Ja, däremot så har ju Tesla två kablar vid den här typen av stationer, V2-stationerna. Både CCS och sin egen laddkabel. Så att man fick ju dubbelt upp.
Man fick dubbelt upp. Vi antar väl att det inte är så hemskt många koppartjuvar som lyssnar på den här podden. Men samtidigt så det är inte jättebra förtjänst. Det är verkligen inte mycket koppar i de här kablarna. Dels sägs det att man har bytt mycket material till aluminium. Och dessutom är de då inte så tjocka för det är inte så hög effekt. Så att den här förtjänsten av detta är ganska så tråkiga. De fick med sig 25 laddare ungefär. Och det blir 36 laddkablar då. Det påverkar otroligt mycket. Tesla däremot, de lyckades ju byta ut kablarna innan det ens solen kom fram dagen efter. Däremot så natten till söndag så ser det ut som att man har klippt ytterligare en laddare in i Stockholm den här gången. Men därefter sen när vi spelar in detta då på söndag morgon här nu den 29 januari så har vi inte fått in fler rapporter om detta. Nu till något roligare nyheter. Men Kristoffer kommer rabbla en hel del specifikationer här. Och då kan ni göra rätt i att gå in på elbilsveckan.se och trycka fram senaste avsnittet då. Så får ni fram de här specifikationerna och kan följa med här medan Kristoffer har högläsning.
Precis, för det är ju så att vi ska prata om det lite roligare nu. Nämligen Polestar. Och i förra veckan så pratade vi om att Volvo hade kommit med sina nyheter. Polestar inte långt efter och nu har de kommit ut med sina uppdateringar för modellår 2024 som det här gäller då. Polestar och Volvo XC40 och C40 bygger ju på samma plattform så det var kanske ingen hög oddsare att Polestar också skulle komma ut med den här typen av uppdateringar. Och jämför man bilarna så är det väldigt mycket samma uppdateringar och samma specifikationer. Någonting som Polestar har gjort i och med den här uppdateringen är att man har satt igen grillen som är i fronten där och istället för att ha det här lite mer aggressiva utseendet så har man istället gjort som med Polestar 3 där man har en techskiva, den hade något smart namn som Polestar kallar det.
Smart Zone tänker du på, Kristoffer?
Ja, precis. Smart Zone. Och där i och med det så har man ju också lagt in lite nya säkerhetsfunktioner som standard, vilket är uppskattat. Att ha säkerhetsfunktioner som extra köp är ju kanske inte jättepopulärt. Numera finns bland annat 360 och lite andra sensorer med i bilens grundutförande helt enkelt. Förutom det så är den andra stora nyheten också det här med bakhjulsdrift. Och man har även fått upp räckvidden lite till, bland annat med ett större batteri. Som Peter sa så har jag en tabell på elbilsveckan.se. Och tabeller i poddar är ju alltid sisådär så att man får hänvisa dit för lite enklare översyn. Men jag tänkte att jag skulle dra lite snabbt i alla fall då, vad vi utläser ur den här tabellen. Och man har höjt priserna bland annat. Vi har nu en Polestar 2 i grundutförande som börjar på 559 000 kronor. Och då är det bakhjulsdrift på den. Batteriet ligger på 69 kWh och ger en VLTP på 518 km. Vi har en motor på 200 kW som gör 0-100 på 6,4 sekunder. DC-laddning ligger på 135 kW. Så att man har även ökat upp effekten på motorerna här.
Men inte på laddningen?
Inte på laddningen, den förblir låg. Men den här modellen är egentligen mest där för att det ska bli ett billigt introduktionspris tror jag. För resterande bilar har det nya stora batteriet på 82 kWh och kan DC-ladda upp till 205 kW. Så här skiljer det sig framförallt. Och det som skiljer modellerna emellan är ju lite det här med kombinationen om de har en motor, stort batteri och så vidare. Vi har en long range single motor, alltså fortfarande bakhjulsdriven men med det stora batteriet, som kommer upp i 635 km enligt VLTP. Och den börjar på 609 000 kronor. Sen har vi, om man vill ha fyrhjulsdrift med dubbla motorer, long range, så är det VLTP på 592 km med en total effekt på 310 kW som gör 0-100 på 4,5 sekunder. Priserna där börjar på 674 000 kronor. Sist men inte minst så har vi Polestar Performance-version som får en effekt på 350 kW och en 0-100 siffra på 4,2 sekunder. Och ett startpris på 739 000 kronor. Och alla dessa priser är ju bara i grundutförande av dessa bilar. Samtidigt så jobbar ju Polestar också med att lägga in saker i paket. Och då har vi bland annat pilotpaketet eller pilotpaketet som kostar 35 000 kronor. Då får du bland annat adaptiv farthållare, den nya Pixel LED-strålkassarna som faktiskt är ruskigt bra. Jag åker en XC40 med dem just nu. Kan man kryssa den rutan så bör man. Men vi får också Pilot Assist och lite andra sådana smått och gott grejer i det paketet. 35 000 kronor. Sen har vi pluspaketet som kostar 50 000 kronor. Där har vi saker som värmepump, premium sound, tonade bakrutor, panoramatak med mera. Och just att man har lagt in värmepumpen och adaptiva farthållaren i dessa paket i olika paket dessutom, gör att det känns lite som ett måste, att man måste lägga till de här paketen för 85 000 kronor då, totalt.
Det är svettigt, det gör ju också att priset går upp ganska så mycket just
ja,
för att
verkligen.
Just värmepumpen är ju bra att ha där, det går ju mycket, mycket snabbare att värma sin bil. Den drar ju mindre också då ju när den väl är uppvärmd. Där har man, det gör i första avsnittet gick vi igenom priser då jämfört med de prissänkta Tesla, och just Polestar var ju den enda bilen bredvid Nissan Leaf som vi behövde liksom lägga till paket för att få då adda till farthållare, och det är ju nästan en, det är ju en grund. Däremot så har man ju faktiskt andra saker då här nu på de här bilarna som är standard. Det är ju framförallt bliss, alltså döda vinkelvarnare, och 360-kameran är ju numera standard då i det här. Och det har ju att göra med att SmartZone-plåten där framme, plastluckan, skulle ha något syfte tror jag.
Ja, gissningsvis så blir det väl det, men en Polestar 2 i grundutförande med de här paketen landar ju på 644 000 kronor.
Det är mycket pengar för en bil som på pappret ska konkurrera med Model Y till exempel, tror jag. Sen ska jag säga att Model Y är ju en kombi-SUV då snarare, och Polestar 2 är ju en sedan. Men det går inte att säga att Polestar 2 kan konkurrera med Model 3, för Polestar 2 är så överlägsen Model 3 på så många sätt. Utrymme, körkänsla, det mesta. Men det är fortfarande mycket pengar.
Jag skulle säga att Polestar 2 ligger någonstans mitt emellan de där två.
I, du tänker i värde eller?
Nej, alltså i storleksmässigt att trean och du har Model 3, du har Polestar 2 och sen har du Model Y.
Just det.
De som funderar på både en, eller de framförallt en Model 3 kollar nog också på en Polestar 2. Kollar man på en Model Y så är man ute efter mer utrymme än vad Polestar 2 ger.
Det som är synd är ju att det inte finns en Polestar 2 i någon form av så här Volvo V60-utförande. Detta kan vi säga. Så det vill säga att vi har någon form av kombi fast som inte ser ut som en 240.
Ja, tänk om de hade bara gjort en kombi istället för sedan hatchback-luckan där.
Ja.
Han sålt smör.
Det hade ju den gjort. Och det ska ju sägas att Polestar 2, om vi då tar upp den mot Model Y, så har ju Model Y allt utrymme i världen. Den har ju priset. Men Polestar 2 är en så otroligt mycket trevligare bil att köra om du är den typen som gillar en fjädring som tar emot mycket men ändå är hyfsat styv. Medan när det kommer till Model Y så den fjädringen är ju bara styv. Det är ju liksom hjul på en platta. Du känner ju varenda, gupp och så här. Man, till och med om man kör över så här brunnslock så känner du upp det liksom i bilen på ett ganska otillfredsställande sätt. Men sen så har du ju Tesla med alla sina finesser i form av vad som finns i den här skärmen. Du har den här väldigt stilistiska, väldigt enkla inredning. Medan Polestar är ju väldigt inbonad och sådär. Det är helt två olika bilar. Dessutom är det knappt de här går att jämföra. Och skulle du vara intresserad av båda så tycker jag ändå att du... Alltså är du intresserad av Model, ska ha en ny elbil och du är intresserad av Tesla Model Y, du har hört mycket om den och så vidare. Men du inte nödvändigtvis behöver lasta in så mycket väskor där bak och så. Ta en provkörning av Polestar 2 också. Så får du känna hur det är att känna dem. Gärna samma dag liksom. Så vet du hur det är. Det är väldigt svårt. Det är mycket svårt att förklara körkänsla i... Det är svårt att förklara körkänslan via YouTube. För att det blir så metaforiskt liksom.
Ja, med alla har ju sina egna referenser, sina egna uppfattningar. Ja. Och det.
Man kan säga att den känns ju väldigt mycket modern Volvo. Den moderna Volvo Polestar ändå 2 är. Liksom.
Och alltså, då vill jag ändå säga att den moderna Volvon som vi pratar om här, den har funnits i väldigt många år vid det här laget. Den börjar bli lite mindre modern.
Så är det absolut. Och det kanske då till Volvos dilemma här. Som också är Polestars dilemma. Som ju, om det är någon som kan ha missat detta nu. Så är ju Polestar-bilarna baserade på Volvo-bilar. Polestar 2 och XC40 lanserades ju samtidigt som konceptbilar. Där Polestar 2-varianten då, sedanen eller vi kallar det. Den hade ju då en Volvo-logga då. Sen så ville ju Volvo att det skulle finnas ett lite mer prestanda, lite mer entusiastmärke kanske. Eller om det var Geely, vem vet. Och Volvos designchef fick då ansvaret att starta upp Polestar som han är vd för nu då. Och har ju lyckats rätt bra. Polestar 2 får man säga var ju en av koncernens största framgång då. Även om XC40 gick om här på slutet. Men de är väldigt, väldigt lika. Och när det kommer till exempel då till kommande Polestar 3 och Volvo EX90. Så är de ju förutom på utsidan. Så är de ju väldigt lika på insidan. Både i motoralternativ. Det är exakt samma drivlina. Sådär. Interiören är... Den är identisk. Och sen så systemen är identiska på de kommande. Är det bara att Volvo fick lite grått system och Polestar lite då orange. Det ska också sägas att båda är, sett er i en Ford Mach-E så ser ni exakt hur det där kommer att se ut.
Det jag har tänkt lite på är om nu Polestar 3 och Volvo EX90 kommer vara så otroligt lika som de ändå är. De kommer ju vara mer lika än Polestar 2 och XC40.
Ja.
Varför har man delat upp det i två olika märken?
Men Polestar 3 på utsidan är ju väldigt mycket trevligare. Alltså EX90 är ju för, då har vi ju redan definierat målgruppen. Det är ju 65 plus.
Ja, jag får nog kalla mig 65 plus för att jag skulle ju ta EX90 alltså. Jag tycker ju om fyrkantig boxlåda liksom.
Ja, verkligen.
Men alla är vi olika och det är väl himla tur.
Ja, så är det ju. Alltså, det finns ju någonting när man sitter och lyssnar på vd Thomas Ingelaff. Jag tror att det uttalas Ingelaff. för Polestar. Och det, alltså han älskar ju den här bilarna, och det är så entusiastiskt. Det är så vackert att höra. Han verkar som också genuin trevlig person där liksom, kommer med sin Polestar 1 som på så här entusiastträffar för Polestar Göteborg, dyker upp där och är bara så här liksom down with the Polestar kids.
Alltså han är ju, det märks att han är en designer i grunden. Han kan ju verkligen måla upp en bild jämfört med den här nya vdn för Volvo,
Jim Rowan.
Ja. Han känns lite mer stapplig.
Han kommer från sån här konsument
Jag hade inte han sålt dammsugare eller något sånt
innan? Dyson.
Ja, precis.
Och vi hinner inte gå in på det egentligen, men det är mycket som, vi får ta ett specialavsnitt av Volvo, nästan historiken bakom Volvo som har lett fram till det här. Det finns många människor på Volvo som har jobbat i det bolaget länge, och när Jim Rowan blev vd från ingenstans så det var ett gäng som slutade då ganska omgående. Det är mycket intressant vad som hände internt. Volvo personbilar då, eller Volvo Car AB heter de numera. Det är ju Sveriges största arbetsgivare, och det är ganska imponerande att de lyckas hålla tyst med tanke på det. Vet du vem som är Sveriges näst största arbetsgivare?
Sveriges Scania?
Volvo AB.
Jaha, okej. Okay. Volvo AB.
Ja. Vilket Volvo? Alltså Volvo lastvagnar då. Det är ju två helt olika bolag. Det är ju däremot i Volvo lastvagnar betydligt mycket större utomlands. Då. Omsätter mer pengar också. Det dumpas ger mer än... Nej, det är ju framförallt deras lastbilar. Det är ju ger mer högre omsättning än bil. I vilket fall som helst så har det vållat lite. Thomas, vd på Polestar, Ingela, fick ut och sa att förändra design, facelifts, det är ju lite inte vara sann till originaldesignen då. Liksom. Det är lite jag ska inte använda ordet, men säg det, att det är lite att prutta på deras arbete kan man ju säga. Så. Och sen kommer det då, by the way, vi har satt igen fronten, så hela fronten blir helt annorlunda liksom. Så, och då var ju frågan där liksom, den var ju när Polestar 3 visades upp, och sen har man ju visat upp koncepter då på Polestar 5 och 6, och sen så kommer ju Polestar 4 vara en kupé liknande SUV då, som är samma teknik som Polestar 3 då, lite som Volvo XC40 och C40 som är liksom samma bil men i olika chassin då. Och då var ju Polestar 2 en lite udda fågel designmässigt, men jag tyckte man löste det genom att sätta igen den så kallade grillliknande fronten ganska så bra. Är det snyggt eller inte? Jag tycker det växer på en. Det ska bli spännande att se hur den ser ut i verkligheten på E-Car Expo när vi ska dit här nu nästa vecka. Jag gjorde en undersökning i Facebookgruppen som heter Elbil och laddhybridgruppen. Av 114 röster så tyckte 46% att Polestar 2 är snyggare nu. 35 tyckte dock att den var snyggare innan.
35%,
ja. Ja, det är ju nästan 35 personer med tanke på också på att vi hade 114 röster för att avrunda där.
Men nästan
tack,
skjuter ingen.
Tack för räddningen där, va? Och vad kvarstår då? Jo, 19% tyckte att den var varken snygg nu eller innan.
Mm. Jag är av åsikten att den har... den är inte alls lika snygg nu som den var innan. Jag tyckte om det här lite mer aggressiva grillen som fanns. Jag tycker om när bilar har en grill, även om det är en elbil. Jag har ju folierat en grill på min egen bil för att få till en grill på den. Och jag tycker att Polestar 3, det har jag sagt tidigare, ser lite fånig ut. Den ser lite, hej kom och hjälp mig ut, liksom så. Den vet inte riktigt vilken, ja nej, jag har svårt för den fronten. Och nu går de och gör samma sak på Polestar 2. Så att,
Jag tycker ju Polestar 2 är vad vi tycker egentligen är relevant. Men visst, jag tycker Polestar 2 är snyggare front än nya än vad Polestar 3 är. Polestar 3 är så, den har så lite så här, det känns som att den är liksom så här lite minimalist. Alltså den har ingen riktig, den har inte den aggressiva looken alls. Och Polestar 2 har ju bibehållit en liten, en ganska liksom bredare. Sådär. Men att Polestar 2, 3 förlåt, är så himla tanig där fram och det är så mycket vinklar och vrå och sådär, men ja.
Jag ser fram emot Polestar 5 och 6, för då märks det att Polestar har fått rita själva. De bilarna är så fruktansvärt snygga.
Dessutom på en helt ny plattform också som är framtagen i Storbritannien, visst. 800 voltsystem.
Det där vi får se 2025 om jag minns rätt.
Vi får väl se.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Yeah. Jag ska prata om en annan ganska dyr bil som har fått ännu dyrare nu. Vi ska nämligen prata om Mercedes. Men vi ska prata om Mercedes att de höjer priserna ganska markant för att ladda på Ionity. Från att ha haft den billigaste laddlösningen på Ionity så blir Mercedes Me Charge den dyraste. Man höjer priset per kilowattimme från 2,88 kronor till hela 4,97 kronor. Det är alltså nästan 5 kronor per kilowattimme. Även andra DC-laddare harmoniseras och får nu samma pris. Så att DC-ladda Mercedes-bilar via abonnemanget Me Charge så är det alltså 4,97 kronor per kilowattimme oavsett DC-laddare. Jag har lite frågor här, framförallt till mig själv. Kommer då resterande att följa efter? Vi andra, vi som laddar med Audi Charging Service i mitt fall, eller Elli som du använder, Kristoffer. Men vi kör lite bakgrund först. Varför Ionity generellt sett har då andra priser än övriga DC-laddare? Det är så att Ionity startades gemensamt av i princip alla tyska biltillverkare, eller bilkoncerner, uttalas det väl, samt Ford. Och därefter har bland andra Hyundai kommit in i bilden. abonnemangen som sedan inkluderar Ionity. För det har ju inte gått att ha abonnemang direkt med Ionity. Och det går inte nu heller längre. De hade ett Ionity Pass, men det har försvunnit från marknaden. Dessa abonnemang, de sköts av två andra bolag som också är gemensamt ägda. Fast på olika sätt då. Det ena är Digital Charging Solution som ägs av Mercedes och BMW. Och det andra är då Elli, E-L-L-I, som ägs av Volkswagen Group. Så när man pratar om Mercedes Me Charge och BMW Charge, som är liksom abonnemangen som ingår då med de här bilarna, lite beroende på vad det är exakt för abonnemang. Och sådär. Till exempel Mercedes Me Charge, så är första året, den månadskostnaden, ingår den i priset då. Jag vet inte hur den BMW faktiskt. Men detta är Digital Charging Solution. Volkswagen WeCharge. Alltså inte att blanda ihop med Mercedes MeCharge. Mercedes, där är det jag. Och i Volkswagen sammanhang så är det vi. Sen har vi Skoda PowerPass. Dessa två, Volkswagen WeCharge och Skoda PowerPass, är Elli. Audi, som ju är en del av Volkswagen-koncernen. De är mitt uppe i ett byte från just Digital Charging Solution till det egna Elli då. Det var något vi pratade om för två avsnitt sedan. Audi var ju så tidigt ute med elbil för att vara den koncernen med sin e-tron då. Så när den drog igång och man behövde en välfungerande laddlösning, då fanns inte Elli. Då hade inte Volkswagen tagit fram den. För den tog man ju fram i samband med att ID-bilarna släpptes. Och då fick det helt enkelt Audi välja en konkurrerande lösning. Men man är då på väg att byta. Har du Audi e-tron charging service, då har du det gamla som nu håller på att försvinna. Och har du bara Audi charging service, då har du det nya som är Elli då. Vad jag försöker komma till är att det är så mycket olika turer, det är så mycket olika bolag och det är så mycket olika processer. Så det är inte helt självklart att bara för att Digital Charging Solution har höjt priserna på Ionity så kommer Elli baserad abonnemang att göra det. Det kan också vara så att den höjning man gjorde nyss, där man ökade Ionity-priset på Elli från 3,15 kronor per kilowattimme till 3,30 kronor per kilowattimme, att det grundar sig i samma kostnadsökning för Ionity. Det kan liksom vara de två. Många har då uttryckt förvåning att priserna nu höjs när de europeiska elpriserna är på väg ner. Jag såg att till exempel Circle K hade återigen gått ner till 6,99 kronor per kilowattimme. De var uppe i nästan 10 kronor där ett tag. Men det finns vissa saker att tänka på. Det ena är att elpriset för handeln, för rörliga priser och fasta priser, är helt två olika handeln. Rörliga priser går på Nord Pool, det vill säga det vi har pratat om i samhällsdebatten här. Medan fasta priser, att man köper en viss mängd kilowattimmar för ett visst fast pris, det går på Nasdaq-börsen. Vem som köper vad, alltså vilka laddoperatörer som kör med fast pris, köper fast, eller om de köper på spotpris, eller vissa, jag menar Vattenfall, de har ju egen produktion och hur det påverkar, det har jag ingen aning om. Men det som jag funderar över, Kristoffer, är det en bra idé att sluta använda fasta priser för slutkund och istället bara låta det gå på spotpriset på respektive elområde plus en viss marginal som täcker investeringskostnader och slitage?
Alltså, jag som bara laddar publikt uppskattar ändå de fasta priserna. Jag vet vad det kommer kosta mig när jag tankar min bil. Jag har svårt för det här med rörliga priser på publik laddning.
Tesla har ju en viss form av rörlighet.
Precis. Och där upplever jag att det är otroligt svårt att liksom veta vad det kostar förrän man väl står där med appen. Nu vet jag att åker jag till Recharge här borta, då kommer jag betala sig och så mycket. Istället för att, jaha, men vad är dagens pris idag då? Kan jag tanka liksom? Hur mycket kommer det kosta mig att åka till jobbet idag? Det här med rörliga priser upplever jag i alla fall är många från som bor i villa som har möjlighet att ladda hemma och ser att det kostar några ören att ladda när det blåser ute. Det är ingenting som jag får ta del av i vilket fall.
Nej, men säg inte det. Säg att nu har vi stor överskott av produktion av el och då måste vi göra oss av med den. Och klockan 12 på natten så kostar det liksom 10 öre att ladda där borta hos dig. Han hade varit nice. Jämfört med att sen i andra fall så kostade det 12 spänn liksom.
Och då behöver jag helt plötsligt välja mellan att ska jag sova och vara fräsch till jobbet på morgonen. Eller så ska jag åka och tanka bilen för några och spara några kronor. Och sen vara förstöra dagen efter.
Ja.
Personligen så tycker jag att det är skönt att veta vad det kostar. För att jag har andra saker att tänka på.
All right. Ur ett samhällsperspektiv. Om vi inte bara tänker på dina behov, Kristoffer.
Det var mina behov du frågade efter.
Det var det. Och det är de viktiga så att säga. För att om inte Kristoffer är fräsch och pigg och hjärnan fungerar så blir det ingen podd. Så att det är nästan på samhällsnivå. Men om vi tar en annan form av samhällsnivå. Just det här med att vi behöver platta till effektkurvan och så vidare. Tänk dig om det faktiskt var så. Kanske inte riktigt åt det hållet. Men säg att det var halva priset på nätterna liksom. Hos alla laddare. Alltså man hade fast halva priset på nätterna. Visst tusan hade det liksom underlättat köerna på dagtid då.
Jag är, det beror på. Jag vet inte hur mönstret är bland elbilsägare. Om det är så att man åker och laddar på dagen bara för att man kan. För om det är så att du har möjlighet att snabbladda när som helst på dygnet. Då är det ju för att du bor i närheten av laddaren. Och då kan du åka när som helst i princip. Om du är ute på resande fot, då vill du ju bara komma vidare. Då kan du ju liksom inte välja när du tankar, utan då tankar du när du behöver.
Mm.
Jag tror att det är där som det blir knepigt. För att ska man få ta del av de här örespriserna eller halva priserna, då behöver du ju som sagt bo i närheten av en snabbladdare. Då kan du välja redan idag att inte åka söndag klockan 14 när det är köer. Då kan du göra det 21 eller någonting istället.
Dålig idé helt enkelt i Kristoffer Gullins bok.
Jag ser inte fördelen med det.
Nej. Men vi kanske helt enkelt att sen behöver tänka på att ladda. Vem vet vad det finns för intressanta teknik i framtiden. Ungefär om 4 minuter ska vi diskutera det. Men först så ska vi faktiskt titta in i en annan framtid. För att i torsdags så visade Audi upp sin senaste skapelse. Audi Active Sphere. Syftet är att genom en serie konceptbilar visa upp en autonom framtid. Konceptbilar har ju en tendens att visa framtiden både på kort och stundtals mycket lång sikt. Vi ska faktiskt försöka dela upp vad som är vision och vad som är verklighet med den här bilen. Men jag var på plats då i München när den visades upp och tog ett samtal med deras PR-representant som visade sig kunna prata svenska. Vi ska se hur det lät.
Jag är Josef Schlossmacher och jag arbetar i PR-avdelningen av Audi.
Det här är den fjärde av era nya konceptbilar. Vad är syftet med att ta fram konceptbilarna?
Vi har här familjen med namnet Sphere. Förstan var Audi Sky Sphere, en roadster med elektriska motorer. Sen kom Audi Grand Sphere, en stor sedan, också med elektrisk drivetrain. Tredjen var Audi Urban Sphere, en stor, ja man kan säga MPV, mit mycket Platz, mestadels designed für chinesische Marknaden. Und nun kommen auch die Active Sphere, die er ein Coupé mit Möglichkeiten hat, schon auch so Offroad. Och när du tittar på den, då ser du på nedre delen en ganska rustikal SUV-slags bil eller kanske också liknande till en Audi Allroad. Och uppe finns en coupé-silhuett som ger dig mycket plats. Bilen är nästan 5 meter lång, 4,98 och 2,07 meter bred. Så ser du att storleken är ganska liknande till en Audi A6 e-tron som ska komma nästa året.
Om vi tar insidan. Så pratar ni om sfär. Vad är en, ska vi kalla det en bubbla?
Ja, just det. Sfär kommer egentligen från ett grekiskt ord som betyder absolut bubbla. Och bubbla menar naturligtvis också interiör eller rummet där du lever. Och det har att göra med fakten att Sphere-familjen designades och utvecklades annorlunda från vanliga bilar. Normaltvis då tar du en motor och sen har du ett chassi och sen finns karosserin. Och för interiöret, då tar man det som blir, som lämnas kvar. Och här är det helt annorlunda. Våra Designer-Team började faktiskt att utveckla bilen inifrån. Och det har naturligtvis att göra med två tekniska faktorer. På ena sidan då har vi elektriska motorer som behöver inte så mycket plats liksom vanliga motorer. Och det andra är att det här konceptbil kan köras automatiskt på Level 4. Och det vill säga att bilen gör det helt självständigt. Utan att chauffören, som nu är också en passagerare, måste gripa in. Och så kan du naturligtvis ta det utan ratten och utan instrumenter. Och ha egentligen ett interiör som påminner mer om en våning eller en apartment med, som är ganska stiligt och med moderna möbler, med underbara färger, men inte så mycket som den funktionella interiör som man hade så långt vid nästan alla bilar, som påminner naturligtvis ibland på ett flygplanscockpit med så många skalor och knoppar och så vidare.
Ja, man vet att det är en konceptbil när Audi-representanter pratar om gälla färger, så att säga. Det är mycket sovet mörkt i de flesta Audi-bilar. Den var trevlig att titta på. Det var verkligen det. Det är ju såna här saker som det är, istället för grillen så är det glasgrill så att man ska kunna se liksom igenom och sånt där. Jag tror inte vi kommer ha liksom krockzoner i glas framöver och sånt. Men vad är det då i den här bilen som vi kommer att få se i verkligheten? Vi har ju 800 voltsystemet PPE som ju står för Premium Platform Electric. Lite omvänt. Men det var för att få snygg, snygg akronom då, eller vad heter det? När man...
PPE låter nog bättre än PEP.
Ja, just det. Ja, eller EPP. Ja. Okay. Och det är ju helt enkelt den här Audis, eller Volkswagen-koncernens elbilsplattform för premiumbilarna. Så man har ju MEB då för ID, Cupra, även Audis Q4 och Skoda Enyaq då. Och sen så har vi ju, har man ju saknat ett performance eller premium plattform. Vi har ju då för GT och Porsche Taycan va? Som ju är samma bil i olika chassin lite som EX90 och Polestar 3. Men sen så har det liksom saknats då ett modernt helt hållet då för de nyutvecklade bilarna och det tog man då fram för just Porsche och Audi här nu. Så vi kommer få se detta i första bilen, vi kommer få se det i Q6 här nu som ska lanseras i år. Och sen så är det ju då A6. Då kommer vi få se det då. Sen så vi pratar om att det här var för tydliga. Det fanns inga kontroller överhuvudtaget i den här bilen. Inte ens när ratten kom fram dök upp. Ni kan få se detta. Gå in på elbilsveckan och kolla in avsnittet där. Så finns det en video där jag visar hur det fungerar. Men man kan då få fram ratten. Men även om man får fram ratten då så finns det inga andra kontroller. Utan allting då syns via det här VR-headsetet. Som ju är ett intressant koncept. Vet inte om jag någonsin kommer vilja ha VR-glasögon för att kunna köra bil. Och skulle jag vilja så att säga sitta i bilen och kolla på film eller någonting eller karta så vill jag nog inte behöva ha VR-headset heller. Utan då vill jag nog ändå ha skärmar som det visas på eller projicering eller på något sätt. Men som en liten, jag vet inte, försmak eller som en plojgrej eller någonting som kanske aldrig kommer. För att jag är lite otydligt faktiskt. Så är det så att VR i form av något som Audi kallar Holoride kommer redan i år 2023 till Q8 e-tron. Den gamla godbiten. för passagerare då ska sitta med VR-glasögon och uppleva någonting. Det är i alla fall det jag har sett på Audis svenska webbsida för Q8 e-tron. De har inte pratat om det överhuvudtaget faktiskt, som jag har sett det på något annat ställe då.
Det är väl Sverigepremiär för Q8 e-tron på e-car Expo, så då kan just man ju precis fråga mer om det också.
Det kan man göra. Sen då så tänker jag så här, att även om ratten kommer att sitta på sin plats då fast, väldigt fast i kommande Audi Q6 e-tron och Audi A6 e-tron, så får vi nog se en betydligt mer stilig interiör än i dagens Audi-bilar. Audi är ju lite den sista tyska biltillverkaren som fortfarande förlitar sig på mycket knappar och en interiör som är mer Rammstein än fågelkvitter. För interiören har inte varit klart då på Audi A6-konceptbilen som vi kollade på i på E-Car Expo faktiskt förra gången, det var i Stockholm. Men det finns en sista grej med den här då, Audi Active Sphere, som är otroligt coolt. Och det berördes här i intervjun lite, men vi ska lyssna på den sista delen av den.
För första gången tror jag i hela automobila världen har vi här ett bil som kan förvandlas från ett coupé som ser ut liksom en Audi A7 Sportback av framtiden till en pickup. Och det händer ganska snabbt, i bara några sekunder så skiftas bakfönstret upp, den glider upp vid taket. Och sen har du en stor öppning, då kan du även montera två e-cyklar och ta alla dina sportsgrejer med dig. Skier eller ett surfboard, ja, cyklar och så vidare.
Också perfekt till att köra skit i återvinningen, kan jag avslöja.
Vad skönt.
En bil som förvandlar sig från en visserligen ganska hög coupé-liknande till en ännu högre pickup. Är inte det ganska så självklart att det kan komma? Särskilt med tanke på att Tesla Cybertruck har lite av de egenskaperna också.
Ja, alltså det ser väl snyggt ut på konceptbil, men jag blir mer fundersam. Vem står och väljer mellan en pickup och en A7?
Ja, det är ju de coola ungdomarna som ska köra ut i skogen med sina tävlingscyklar också, istället för att sätta upp dem på taket eller på dragkrok så kan man liksom enkelt sätta dem på flaket.
Ja, kanske.
Det roliga är att den var ju så kort då, så att man var tvungen att montera av hjulen, och så fanns det speciella hållare då för framhjulen.
Ja, för det var ju ingen jättestor bädd eller vad det nu heter på svenska, jag vet faktiskt inte.
Flak.
Det var enkelt. Det var ju inte superstort.
Nej.
Du får ju inte plats med hur mycket som helst där liksom. Däremot så tyckte jag ju att det var otroligt snyggt sätt att öppna bakluckan på. Varför måste en baklucka gå uppåt? Varför kan den inte bara glida upp över taket på det där viset? Löser alla som har garage liksom, ja, problem?
Ja, faktiskt. Ja, man har ju slått i låga rör och sånt i parkeringsgarage både en och två gånger, och en och annan pelar också med den här automatiska.
Det har hänt.
Det har hänt, ja. Ja, precis. Lyssna inte ni som ska ta tillbaka min SUV snart. Ja, okej. Okay. Kristoffer är ju inte riktigt lika begeistrad i detta som jag var. Men vi får väl se här om några år. Helt sonika. Vi kommer att Audi kommer att visa upp. Jag tror sånt ut som att det var denna bilen på.
Ja, den skulle finnas där.
Det var väl Grand Sphere man ska visa upp, tror jag. I alla fall enligt E-Car Expo. Vi får väl se. Någon form av konceptbil kommer de visa upp Audi tillsammans med också då Q8 e-tron. Då. Väl värt att dyka upp och kolla på. Nu är ju frågan, den spännande frågan. Kristoffer är inte så imponerad av Timspot på laddning. Han är inte så himla imponerad av Active Sphere. Men är Kristoffer Gullin imponerad av Nio ET7.
Gud vad tråkig jag känner mig helt plötsligt när jag inte är imponerad eller exalterad över någonting. Jag vill bara kort berätta lite om vad Nio är för något. För jag har ju provkört Nio ET7 här nu, och det är ett nytt bilmärke som startade mitten på 10-talet här nu. Så det är inte alls många år. Och de ville förändra sättet man äger en bil på. De ville förändra synen på själva bilägandet. Och här pratar man mycket om att bilägandet ska vara en upplevelse, en livsstil. Det ska inte bara vara att man köper en bil och så åker man till jobbet i den, utan det ska vara, ditt liv ska liksom passa in med bilen och bilen ska liksom passa som en pusselbit i ditt liv och allting är väldigt...
Är det inte det definitionen av att äga bil?
Jag målar, du, förstår du min uppmålning här liksom? Det är väldigt, ja. Man blir ju medlem genom att äga en Nio såklart, och då blir man medlem i Nios kundklubb eller vad man kallar det. Helst vill de att man ska hyra deras bilar för en månadskostnad såklart. Men man kan också köpa den. De lanserade i Berlin i slutet på 2021 här, 2022 förlåt. Och då visar de upp en hel del månadskostnader på deras bilar, och det blev ramaskri, för det var månadskostnader på 14, 15, 16, 17 000 kronor. Och det var inte riktigt vad folk hade tänkt sig. Och de fick backa på det, så att nu kan man även köpa bilarna istället. Men de har fortfarande, de satsar fortfarande mycket på att du ska hyra saker och ting, och du ska prenumerera på en bil så att du kan byta ut den när du känner för det liksom. Nio ET7 då, som jag har kört, är en stor lyxsedan. Det är luftfjädring, det är massage i samtliga säten, det är ett enormt baksäte. Det är typ 2 decimeter mellan mina knän och förarstolen när jag sitter i baksätet. Hela bilen är 5,1 meter lång. Jag tror nog att den baksätet skulle kunna knäcka extra som en etta för studenter. Det är verkligen en baksätesbil.
Wow.
Det är också en kraftfull sak med dubbla motorer på totalt 480 kilowatt. AVD såklart. 0-100 på 3,8 sekunder.
Ska vi kanske jämföra det med exempelvis Volvo Polestar 3 och EX90 som är uppe i 380 kilowatt i performance?
Ja, det skulle man ju kunna göra. Däremot så är ju det SUVar. Här har vi ju en stor sedan istället.
Ja, det ska ju sägas att en sedan med högre motoreffekt än en SUV som var lägre, så kommer ju sedanen vinna dubbelt så att säga. Både i lätthet och i effekt. Med tanke på att EX90 är typ den näst tyngsta bilen på planeten.
Liksom. Ja, den är väl nästan, eller strax över 2,8 ton. Ja. Så att, men det är det inte här. Här är det istället mycket fokus på självkörning. Och det är det ju för sig med EX90 också. Man har 33 kameror på hela bilen. Och det finns även en LiDAR-sensor på taket. Det är väldigt kul att se hur Nio har designat de här. Det sitter precis ovanför vindrutan, så sitter LiDAR-sensorn i mitten. Och sen i hörnet så sitter det kameror. Så det ser ut som att bilarna har horn till exempel. Det ser väldigt lustigt ut. Och efter allt det så får jag väl säga att min upplevelse med bilen, den var inte så fantastisk och uppmålad som Nio kanske önskade att jag skulle ha upplevt den. Jag upplevde att det var väldigt mycket buggar och det var struligt med olika saker och ting. Och jag pratade med Nio flera gånger om de här problemen, och det slutade med att man konstaterade att det måste vara något fel på bilen. Jag har även pratat med andra som har testat Nio ET7 som inte alls upplevde det här problemet. Så jag tror att bilen jag fick hade någon form av fel, för att det var väldigt mycket strul och liksom saker som inte funkade rent krasst i bilen, vilket förstörde hela min upplevelse. Jag kommer därför inte släppa några videos på den här bilen, utan jag kommer få låna den igen i mars för att testa den igen, och då förhoppningsvis har de lyckats få bot på några av de här problemen, för att det var inte representativt av ägandet. Eller av bilen. Ägandet kan man däremot se på ändå, för jag fick tillgång till deras app. Och här kan du se status på bilen, du kan låsa upp och sånt där som du kanske förväntar dig i en bil. Men det kändes som att bilen var lite av en parentes i appen, för här är det stort fokus på det här med upplevelse och Nio-klubben liksom. Det var väldigt mycket skaffa vänner inom Neo Social, och du kan chatta med dem, du kan se och göra egna uppdateringar, du kan köpa kläder och vattenflaskor och andra grejer, och när du gör det så får du Neo Points som du sen kan använda för att köpa ännu mer grejer i Neo Home Store eller vad de kallar det i appen. Och det är liksom det som känns som själva fokuset i appen, inte det här med bilen. Och det tycker jag är riktigt tråkigt. Det fanns ingen funktion om att schemalägga laddning eller temperatur i bilen. Det finns ingen körjournal eller möjlighet att se laddsessioner eller sådana saker. Något som jag kan tycka är, borde vara en basic grej i en bilapp idag. Tyvärr så är det ju väldigt få bilmärken som har lyckats med sina appar, och Nio är fortfarande inte ett av dem. För att köpa kläder, Då tänker inte jag att då ska jag gå in i min bilapp här. Men det tycker ni ju att man kan göra. I förardisplayen så visar man inte procent som många bilar gör. Här visar man istället VLTP-räckvidden. Och vi vet ju hur bra VLTP-räckvidd brukar fungera på en elbil. Inte alls.
Så det är verkligen VLTP. Det är inte liksom den här omräknade att den vet om hur du har kört innan och så.
Jo, den finns också.
Aha.
Så att den visar två siffror i förardisplayen. Dels har du den här estimated range, tror jag den kallas. Ja, estimerade räckvidd då. Och den baserar sig på de 10 senaste milen du har kört. Men du har också i hörnet VLTP-räckvidden. Och där kan jag tycka att det hade varit mer intressant att veta procenten på batteriet än just VLTP-räckvidden. I förardisplayen så har vi också lånat mycket av utseendet från Tesla Model S och Model X. Och har man sett hur deras förardisplay ser ut, så kommer man känna igen sig i den här bilen också. I mitten så har man verkligen den här autopilot-funktionen, liksom, där man ser alla bilar runt om och det. Jag tycker personligen att det är en väldigt snygg förardisplay. Och jag tycker också att Tesla har lyckats jättebra med det. Så jag tycker bara att det är bra att ni har kopierat förardisplayen från Tesla. Förutom just det där med att man visar VLTP istället för procenten. Vidare så är navigatorn sådär så att den planerar med laddare, vilket är bra i en elbil. Problemet är att den kanske inte anpassar sig så bra, för att den rekommenderar i princip alltid att man laddar till 100% och att man gör det vid en 50 kilowattare. Så att jag skulle väl stå och ladda i 5-6 timmar om jag skulle åka från Uppsala till Malmö, och det kände inte jag riktigt för. Med Nio så finns det ju en riktigt stor grej, och det är ju att batterierna är utbytbara för att slippa stå och ladda, men det planeras inte in i navigatorn. För Nio har byggt upp batteribytarstationer runt om i världen, och bilarna som de bygger är designade för att kunna plocka ur batteriet och sätta in ett nytt på bara några minuter. I Sverige så har vi batteribytarstationer i Varberg och i Mantorp, men man får navigera dit manuellt, för bilen klarar inte av att navigera dit på en resa. Men jag testade ju ändå det här med batteribyte, och det är faktiskt riktigt coolt hur det fungerar. Det fungerar så att du navigerar dit, bilen beställer då ett nytt batteri från stationen, man ställer sig en ruta utanför stationen och trycker på start på bilens infotainmentskärm, för den fattar vart du är då. Bilen backar in i stationen där en bytet sker, och det smäller och det låter och det känns som att hela bilen ska gå sönder. Fullt normalt fick jag höra. Det är en jättespeciell känsla när man står där och så hör man hur liksom komponenter bara försvinner från bilen. Men det är jättehäftigt. Men sen när det är bytt kan man rulla ut därifrån, och då har man 90% i batteriet. De laddar inte upp batterierna till 100. Och det är mycket det här varför Nio vill att man ska ha en prenumeration, för att då inkluderar de det här med batteribyten. Det finns som sagt möjlighet att köpa sina batterier, men då så får man ju köpa ett batteri och då får du inte tillgång till batteribyte. Du kan liksom inte betala en summa en gång och sen fortsätta använda en tjänst, utan det är liksom en tjänst du måste betala för. Och Nio ET7 börjar på 14 000 kronor om man vill ha ett 75 kWh batteri. Då har man en VLTP på 445 km. Vill du ha ett 100 kWh batteri så kostar det över 15 000 kronor i månaden. Men man kommer då enligt VLTP 505 km. Det gör man inte. Kontantpris på bilen är 789 000 kronor exklusive batteriet. För att här jobbar man också med någonting som man kallar för BAS, Battery as a Service. Och det är ju för att du ska kunna köpa bilen men att du fortfarande kan hyra batteriet. Lite som Renault Zoe en gång i tiden. Och gör man på det viset så kostar 75 kWh batteriet 1800 kronor i månaden. Eller om man vill köpa det 130 000 kronor. Eller om man vill ha 100 kWh batteriet så kostar det 3000 kronor i månaden. Eller 240 000 kontant. Men som sagt, om du hyr batteriet då har du också möjligheten att åka till en sån här batteribytarstation och byta ut ditt batteri istället för att behöva ladda. Vilket du kanske också vill eftersom den laddar rätt så långsamt. Den maxar ur på 140 kW enligt specifikationer. Jag kommer aldrig upp över 120 kW. Och har du ett 100 kWh batteri som ska fyllas, då tar det lite tid. Och det kanske är det här som är framtiden. Vi kanske inte ska hålla på med spotpriser och sådana saker på laddare. Varför ska vi stanna och ladda för när vi bara kan snabbt byta batteri? Eller vad säger du Peter? Är det framtiden det här?
Jag har lite svårt att se det faktiskt. Jag känner väl att jag själv med min bil redan har löst det där med batteriladdning. För att om vi har bilar som laddar ungefär, säg i genomsnitt att den klarar att ladda 150 kW. Och då får du ha en bil som antingen både maxar och ligger på 150 kW. Eller så får vi ha bilar som laddar i 200 eller 170 eller 250 kW som max. Och sen lyckas man ändå ligga på ungefär 150 kW i genomsnitt då. Och sen har vi batterier på 80-90 kWh. Då har vi en verklighet där vi, som i mitt fall, kör mellan Malmö och Stockholm. Stannar två gånger för att du helt enkelt behöver gå på toa och köpa nytt kaffe. Och tiden det tar att gå på toa och köpa nytt kaffe, det är ungefär 10 minuter, en kvart. Då är dessa bilar nästan uppe i 80% igen och man kan köra vidare. Så att har man bilar som är hyfsat stora batterier och ungefär minst 150 kW genomsnitt laddning, då har du ingen väntetid extra mer än det du själv måste stanna. Jag provade en gång att jag skulle ta mig tusan bara stanna en gång mellan Stockholm och Malmö. Och då kan jag göra det om jag laddar i Jönköping istället för i Värnamo och respektive Mantorp. Jag kan säga det att hade det varit kö in på den toaletten där på OKQ8 Jönköping, då hade de fått ta fram en svabb och jag hade fått köpa nya byxor. För oj, oj, oj vad jag var nödig då alltså.
Ja, och det är absolut en aspekt av det. Jag provade ju att byta batterier i Mantorp och då fick man ju åka till den här stationen. Man bytte batteriet, naturligtvis så filmade jag så att det tog ju längre tid för mig än vad det kanske skulle göra för en som bara åker dit och byter batterier och åker. Men det är fortfarande 5-10 minuter. Sen fick jag åka till Circle K där borta vid Ionity för att gå på toaletten, liksom köpa en kaffe och så. Så att då var det ju 10 minuter till, så att stoppet blev ju 20 liksom, minuter ändå. Mm. Även fast man bara bytte batterier. Däremot så finns det ju andra fördelar med att byta batterier. Till exempel om du krockar så blir det ju mycket lättare att plocka ur batteripacket och se om det är skadat eller så. Och sätta in ett fräscht i din bil. Det skulle ju kunna vara en aspekt av det. Dessutom, många åker ju inte så långt i vardagen. De kanske inte behöver åka runt med ett 100 kWh batteri. Kanske räcker med 30 kWh batteri. Och rätt som det så har vi tre batterier som vi kan tillverka på det här 100 kWh batteriet istället. Och sen åker man och byter batteri när man ska åka långt. Det skulle ju kunna vara en annan aspekt av det.
Modulära batterier så som du säger. Det finns många fördelar med det. Du har nämnt ett par. Det kan också se på lång sikt. Du behöver inte ens bara krocka. Det kan ju vara att du, jag menar elbilarna, inte så många rörliga delar i dem. Och vårdar du bil bra och se till och liksom, ja, så den håller på andra sätt. Och sen så är det bara batteriet som börjar bli lite dåligt. Tänk att kunna byta batteri. istället. Precis. För att behöva liksom, gå tillbaka, bilen gå tillbaka och bli reservdelar. Och sen kommer ju batteriet i sin tur. Det kommer ju inte slängas på tippen, utan då kan ju det bli husbatteri eller någonting annat då naturligtvis. Precis. Men oj, vilken poäng. Och särskilt det här liksom att ja, men jag vill inte betala så himla mycket för min bil. Så jag behöver inte så stort batteri, för jag kör inte så ofta så långt då. Men en gång per år så då ska jag upp till fjällen, och då vill jag liksom verkligen ha stort batteri, och så smackar man in med något rejält då, så hyr man det, eller byter man med grannen eller någonting. Det är ju en jätteintressant framtid. Men just ja. Scenariet så som vi bestämmer nu, att vi byter batteri istället för att ladda, och då dessutom för att bilen laddar lite långsamt då, långsammare än vad specifikationen medger. Det scenariot tror jag man kommer ha svårt att vinna. Och just det här liksom 3000 kronor månad batterihyra plus då bilen. Om vi köper bilen och sen 3000 kronor batterihyra. Det finns mer prisvärda bilar då. Och som dessutom då istället laddar lite snabbare. Så att jag har svårt att se en att det blir så himla många vänner i det här communityt, det har jag ju. Och sen är jag också väldigt fascinerad över marknadsföring när det kommer till att liksom bilen ska vara en mer än bara A till B. Jo, fast alltså att bilen är mer än A till B, att det är en livsstil, att det är någonting som definierar oss. Det där är ju någonting som vi, så att säga, premiumtillverkarna, jag skulle säga alltså, nästan från skola uppåt har ju alltid handlat om att definiera sin livsstil baserat på vilken bil man väljer.
Absolut, så är det. Men om man tänker så här, ett 75 kWh batteri för 1800 spänn. Istället så plussar man 900 kronor och så får man hälften av det där, vad det nu blir. Säg 37 kWh batteri. Du kommer 20 mil med din bil. Men du åker ju bara 5 mil om dagen till och från jobbet och hämta ungarna på dagis. Och sen så kommer skidhelgen, du ska åka långt och då åker du och hämtar ett 150 kWh batteri. Du betalar en ganska saftig månadskostnad för just den gången. Men då kommer du också 600-700 kilometer. Och sen så kommer du hem. För istället för att vi ska åka runt med massa tunga batterier, till exempel min Mustang Mach-E, jag har ett batteri på 98 kWh. Det använder ju inte jag fullt ut, även om jag nu inte kan ladda hemma så uppskattar jag det, men du som kan ladda hemma till exempel behöver kanske inte alltid det för att åka och köpa mat och så vidare och så vidare. Och då blir ju bilen också lättare, förbruka mindre. Och som sagt, man kan bygga mer batterier på samma resurser. Så jag tycker att det är ett otroligt spännande koncept. Men i slutändan håller jag ändå med dig. Jag tror inte att det är en ersättare för snabbladdningen. Jag tror att det kan vara ett jättebra tänk rent miljömässigt och hållbarhetsmässigt. Men inte för att det ska vara smidigt på långresan.
Sen kommer ju tillägget här också med hur mycket vehicle to grid kommer att påverka och hur vi väljer bilar, och då helt plötsligt vill vi ha stora batterier istället.
Precis, det kan det absolut vara.
Framtiden är intressant, och vi ska avsluta här med att spåna än mer om framtiden, men vi pratar alltså nästa helg då.
För då är det ju E-Car Expo 2023 i Stockholm, och det kommer finnas på Friends Arena där. Sveriges största mässa för elbilar.
Och enda kanske.
Och enda kanske, ja. Ja. För både du och jag ska dit. Och vi kommer antagligen spela in nästa avsnitt på mässan. När vi har gått runt och sett vad som finns. Det kommer vara en herrans massa nyheter där. Och Sverigepremiärer och konceptbilar och annat. Kan rekommendera att man går in på ecarexpo.se för att läsa om alla de grejerna som kommer finnas där. Vi ska försöka få till lite intervjuer med biltillverkare och eventuellt andra intressanta personer som kommer befinna sig där. Men några av de premiärerna som kommer vara är Fisker Ocean, den här hypade bilen. Vi har XPeng som ska visa upp vad som ser ut och vara nya G9. De har ju inte visat upp mer än en siluett än så länge, men en stor SUV är ju, det kan man säga. Vi har Smart Number One, Jeep Avenger som blev årets bil på något vänster. Vi har konceptbilen Hyundai Envision 74, en hybrid mellan el och vätgas. Vi har Skoda Vision 7S som ska visa Skodas framtid, nya loggan och ny design och lite sådana saker. Vi har minibilen ID Life från Folkvagn, den här stadsbilen som de har pratat mycket om.
Du sa Folkvagn, oj oj oj, vad härligt.
Ska man säga Volkswagen?
Alltså ja, jag tycker det var jättefint sagt. Jag funderar om vi ska...
Folkvagn, det är väl väldigt svenskt sagt.
Ja verkligen, herregud. Man börjar prata om, inte kombi utan vad kallade vi de här? Herregårdsvagn får vi bara kalla Tesla Model Y nu till exempel.
Jag kanske ska slå till med Folkvagns nya herrgårdsvagn.
Just det, ja.
Ja, det är i alla fall inte ID Life, för det är ingen herrgårdsvagn. Men sen har jag även skrivit upp här Audi Grand Sphere, så att det var du som hade rätt. Så att det kommer, och det här var bara ett stycke av de premiärer som kommer vara. Både Peter och jag kommer som sagt vara där alla dagar, så om ni ser oss så vill vi att ni kommer fram och säger hej. Det är alltid lika roligt, man får träffa folk som lyssnar numera och även tittar på oss på YouTube. Peter, vad ser du mest fram emot nästa vecka?
Jag ser ju fram emot, kanske lite oväntat, Skoda Vision 7S.
Jaså?
Ja, jag har saknat saker från Skoda. Jag tycker Skoda Enyaq var ju en rolig bil i sammanhanget där. Skoda, eller Skoda, som ju folk säger att jag ska säga.
Ja, jag får också skit för att jag inte säger Skoda.
Ja, Enyaqen var ju spännande. Den var ju, matchade ju faktiskt både, framförallt ID4. Jag skulle själv nog välja en Skoda framför en ID4. Mm. Men, och interiörsmässigt, så framförallt interiörsmässigt ska jag säga, och den på sitt sätt matchar Audi Q4 också, även om ju naturligtvis Q4 känns betydligt lyxigare. Sen har vi inte hört så mycket så från Skoda, och Vision 7S är jättespännande ut, en stor SUV. Nu har jag lite, faktiskt fått lite Volvo EX90 vibbar och sånt, så det ska bli trevligt och spännande att kolla in den. Sen så har ju jag sett vad som är bakom den här siluetten hos Xpeng redan. Men hoppsan, det får jag då inte prata om förrän just på Ecar Expo. Så det ser jag fram att göra. Ja. Jag ser fram att göra det för att det är så himla kul att vara lite dissig som har vett det här avsnittet. Det här kan vi kalla det dissiga avsnittet. Eller om det är tvärtom. Eller om det kanske är både och. Det får ni ju då se här naturligtvis. Den 3 februari så kommer det också video på det då, va. Men
oj oj oj.
Ska vi, spännande.
Får man se till att ha den här Bells ikonen att man har notifikationer på din kanal då.
Peter S YouTube där. Sen så är jag ju, har ju insett att ju mer det blir tydligt att Peter S är lite av ett Ora-fan. Så just mer tydligt blir att jag är det enda här i liksom bekantskapen, känns det som. Så blir jag ju ännu mer där då, va? Så, alltid opposition. Så det ska bli spännande att se då deras nästa som då går under benämningen The Next Ora Cat. Nu så benämns ju inte Ora i Sverige som just några kattskrällen då. Men som på i Europa så är The Funky Cat till exempel, om man använt det. Här är inga katter alls, men då nästa katt här, nästa bondkatt ska vi få se på Ecar Expo. Och sen precis som du så har jag missat lite hypen runt Fiskar Ocean. Mr. Fiskar här, dansken, som sägs vara något whisky. Jag har inte riktigt förstått det här, va? Nej, alltså, kan vi få reda på vad det är som är grejen med honom?
Fiskar har ju funnits i många år. Det är ju ett amerikanskt bolag från början, och de har ju släppt bilar framförallt under 00-talet, tror jag. Men nu så ska de ju komma med sin första elbil som de valt att kalla Ocean. Nästa bil kommer heta Pear, alltså päron. Lite oklart hur man får ihop det. Men...
Ja, inte Pear som är en pir då alltså.
Nej, utan det är Fisker Päron kommer nästa heta. Ja, men den här heter Fisker Ocean. Och det är väldigt mycket... De har ju verkligen lyckats hoppa på hype-tåget. Och jag är lite oklar på varför, för att jag ser inte det speciella med den. Jag tycker att den ser ganska tråkig ut också. Men det är ju vad jag tycker också, som jag sagt. Det är ju bra att vi alla tycker olika. Någonting som jag ser fram emot är att få se Hyundai Envision 74. Jag tycker den bilen är så otroligt läcker. Den ser riktigt futuristisk men samtidigt liksom traditionell och gammal ut. Alltså Hyundais designspråk som de kör med nu för tiden.
All over, alltså.
Jag älskar det.
Alltså finns det ett designspråk menar du? Jag tycker det är helt... Finns det någon liknelse mellan Ioniq 5 och Ioniq 6? Är de...
Den ena är kantig och den andra ska vara mer streamliner.
Den ena är tålkopp liksom. Ja. Och du har en vision, är ju liksom, det är tillbaka till framtiden bilen.
Ja. Ja, det är det ju. Man kanske skulle väl kunna sammanfatta det som annorlunda.
Ja,
men det är en bil jag ser fram emot jättemycket. Jag tror inte att den kommer att bli verklighet någonsin. Men fruktansvärt snygg bil är det.
Okay. Mm. Vad spännande. Då har vi ju det, tror jag. Naturligtvis ska vi spännande se Polestar Precept. Som ju är...
Ja, den har inte jag sett tidigare.
5 ska vara då. Blir det varje ordningen?
Medan, ja, det blir det.
O2 är ju 6.
Polestar 6, ju. Ja.
Mm, just det. Som ju egentligen baserat på samma form och designspråk. Och så den ena är då en Roadster Cab och den andra är ju en liksom, sedan-spotbil. Det ska bli väldigt trevligt. Vi vissa intervjuer redan inbokade oss. Så att vi har ju representant från Polestar då. Som ska dock primärt prata om Polestar 2 här nu, uppdateringen.
Det förstår jag.
Men även hon är så vet jag produktchef även för Polestar 3. Så det ska bli jättetrevligt då. Och som sagt, kom fram och säg hej. Kanske inte just när vi står och filmar dock. Så här kul så här. Hej hej, bakom kameran så. Men absolut när vi springer runt där. Så helt kul att träffa människor som lyssnar på oss. Och med det, mina vänner, så är det här avsnittet klart. Ni kan... Då naturligtvis prenumerera. Vi har fått in många, många, många nya prenumeranter. Kanske betydligt fler än vad Nio har fått i sitt community då.
Det kan man nog visa.
Kan man nog visa. ni som inte gillar reklam kommer att kunna betala. Ha abonnemang här på erbjudsveckan inom kort då. Kommer att vara klart till nästa avsnitt. Så då blir det en liten avgift per månad då, så slipper ni höra reklamen här. Och det ska också sägas då att det inte exkluderar våra egna sådana här sponsormeddelanden då. För den kommer alltid finnas med. Och i detta avsnittet då är ju sponsrat av Testify. Så använd koden Elbilsveckan för att få 5% rabatt på tillbehör för Tesla och Volkswagen via testify.se. Har ni frågor, synpunkter så är det info@elbilsveckan.se. Vill ni säga någonting till mig om Kristoffer som inte Kristoffer ska få reda på, så är det se@elbilsveckan.se. Tycker ni att jag är en ryssligt otrevlig människa men Kristoffer är jättefin, så är det kristoffer@elbilsveckan.se.
Typ så. Och jag tror att vi stannar där, va?
Med det tackar vi för visat intresse.
Ha det fint. Hej på er.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.